Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Intervjupodden där jag, Robin Berglund, försöker skaffa nya kompisar. Sedan förra veckan, ja, då har Alexander Johansson och Elias Nässén blivit patrons. Och Jonna Klinghed, hon har hoppat upp till $5 patte-nivån. Tack snälla, snälla ni. Och såklart alla andra patrons för den delen också. Mycket kul och mycket tacksam. Vill du som lyssnar också stötta den här podden, ja, men då går du in på patreon.com och söker där på Mina vännerboken. Och så skänker du en slant eller två. Det där är så fritt som det kan bli. Eller så köper du merchandise. Väldigt fina grejer finns ju att beställa hem från www.podstore.se. Ge en kik. Veckans gäst, hörrni, ibland när jag läser på om kommande gäster, i den mån jag faktiskt gör det, så kan du framgå att jaha, hon har gjort lumpen, eller jaha, han har pluggat teater och så vidare. Och ingen skugga ska falla över det, såklart. Men veckans gäst måste väl nästan ha det fräckaste CV:t hittills. Såklart komiker, årets kvinnliga sådana år 2010, författare, sommarpratare, skådespelare, människorättskämpe. Fan, smaka på det ordet. Är det Sveriges finaste ord efter viadukt? Har fått pris av FN för sitt arbete mot tvångs- och barnäktenskap. Det är vi fan inte många andra som har gjort eller fått. Hon är ambassadör för Suicide Zero också. Hon är väldigt rolig och generös. När jag lämnade hennes lägenhet efter inspelningen, då fick jag 5 stycken nagellack och en näve dadlar. Det är vi fan inte heller så många som gör, eller slänger med det när en gäst går. Det kan vi ta med oss. Väldigt fint och kul allt sammans. Upp och hoppa nu, därför att 148:e sidan i Mina vännerboken, Zinat Pirzadeh. Hej!
Hej!
Hur mår du?
Jag mår bra för det mesta. Jag är lite så här, sån här typ som är för det mesta glad och mår bra.
Mm.
Det är en sjukdom kanske.
Bästa sjukdom.
Bästa sjukdom man kan få. Glader.
Jag ska bara, för att sätta lyssnarna i ett sammanhang och en miljö. Jag hoppas du tar den här komplimangen. Men jag har aldrig varit i ett hem med mer saker i hela mitt liv, tror jag.
Mer saker?
Alltså, det är helt...
Jag vet inte om det är komplimang eller så här, you are harder, du måste titta på Maria Kondo, mina barn bara så här.
Men det är ljuvligt, det är så fint här, det är helt...
Tack! Jag reser mycket, så jag samlar lite grejer. Och sen har jag flyttat från ett stort hus några år sedan hit. Och sen, jag håller på allt eftersom, gör mig av med grejerna. Men under tiden hinner man köpa lite nya roliga saker. Så det är som en trevlig cirkel, liksom.
Ja, det var därför det tog så lång tid för mig på toaletten. För jag var tvungen att titta på alla magneter och alla prylar som du hade bara inne på toaletten.
Roligt?
Ja, det var helt fantastiskt.
Jag har faktiskt Sofia Loren äkta signatur där. Såg du det?
Fjäll?
Sofia Loren.
Är det sant?
Ja.
Den hann jag inte se då.
En tavla. Du måste gå och kissa en gång till.
Du återkommer, jag måste bara kissa en timme till. Ja. Nej, men det är superinspirerande. Och vi fick... Du är så generös också. Du kom och så här... Du vet, Salt Bay, känner du till honom? Han virala som saltar så här. Så kom du med äkta saffran i teet här.
Ja, det är så gott med saffran i teet.
Jag har inte provsmakat det, men det känns så lyxigt bara. Nu ska vi se.
Vad glad jag blir. Bränn inte dig bara.
Jag lovar. Otroligt. Det smakar ju lussebulle.
Såklart, i och för sig. Julen är ganska nära.
Menar du? Jag har miljoner saker att prata om. Jag tänkte på en grej att... jag har hört en del intervjuer med dig.
Ja.
Jag har ju träffat dig också. Men just när man gör en intervju sånt, så det är så svårt, för att jag tror att många av dem som känner till dig, de känner ju till jättemycket om dig. De känner till din historia. Och känner man inte till dig, så kanske man... Ja, då har man ju jättemycket och...
Ja, det är klart. Men en sak har jag lärt mig av livet. Liksom, man kan vara personlig, men inte alltid privat.
Mm.
Det är en konstbalansgång här, det faktiskt. Men jag känner liksom att... Jag vet att vi människor känner inte varandra förrän man har levt tillsammans. Eller har rest jorden runt tillsammans.
Mm.
För vi är så komplexa.
Mm.
Det är det som är fascinerande.
Hur hittar man den balansen mellan privat och personliga?
Jag är inte bara expert på det, att hitta det. Liksom mest på senare tid när jag började själv gå igenom lite sådär, sätta gränser, har börjat gå på någonting som kallas för liksom att man lär sig sätta gränser. Det är nästan ett steg arbete, som att man är riktigt junk eller sånt där. Det kallas för medberoende.
Ja, just det.
Som man lär sig liksom att värna om integriteten och sånt.
Ja, just, men som terapi då, eller?
Det är ingen terapi direkt. Det är något som man jobbar med sig själv, liksom, ja, i grupp med andra människor.
Okej.
Okay. Ja, det har hjälpt mig jättemycket i mitt liv. För jag insåg att jag alltid faller för män som har haft missbruksproblematik eller aktiv eller sånt där. Mm. Så jag insåg att jag kan inte liksom skilja på dem. Jag måste se vad är det som gör hos mig som jag hamnar där.
Jag
måste jobba med mig själv istället för att lägga ansvaret på människor som är dysfunktionella och har med sitt och måste kämpa med sitt. Att jag måste se min del i det hela.
Jag förstår. Mm. Men vad
nu har vi hamnat på något annat. Typiskt mig. Jag är som politiker. Du ställer en fråga så svarar jag på något annat.
Fast tvärtom. Du säger ju jättemycket om någonting annat istället. De säger ju ingenting.
Nej, men de säger de pratar i timmar men inte så mycket som kommer fram.
Exakt. Men det går ju knappt att... Nu ska vi bara prata liksom en kvart här. Men det går ju knappt att... Det är ju orättvist mot ett så stort ämne. Men din uppväxt då, lite kort. Att du växte upp i Iran.
Bland frukt. Och humlor och fjärilar och en underbar pappa som var elitbrottare och jättestark och jättevacker och alla tjejer var kära i pappa och kvinnor kom och knackade på vår dörr och grät och på riktigt, alltså på riktigt.
Var han kompis med kungen också, var det så?
Ja, men nej, inte på det viset. Han fick du vet när man är elitidrottare och så han hade fått medalj av kungen. Det är den bilden så där. Pappa har gått bort tyvärr, alltså lämnat oss i stor sorg i våras.
Oj, jag beklagar.
Ja, det var, tack, han var så troende och så, han var redo, sa han. Mm. Det var inte en sorg, han hade mycket ont och sånt. Han hade fått cancer och hjärnblödning. Och ändå var han väldigt rolig i det sista. Pappa var väldigt rolig. Jag har aldrig sett någon som skrattade så mycket. Drar så många vitsar. Och när läkaren kom och sa till honom att du har inte så långt kvar. Och vi kan inte hjälpa dig tyvärr Ali, du kommer att dö. Han sa, är det nu man börjat knarka? Är det nu man beställer strippor? Och mamma sa, jag beställer strippor, jag dödar dig själv. Ja, han bara skrattar så mycket. Jag tänker på henne när jag försöker liksom sörja honom. Det blir ganska mycket leende som kommer upp för att han var så fantastisk. Det finns en bild på honom bakom dig, precis bakom den här. Jag ska, vänta, det finns massor med bilder med pappa överallt, men jag tar fram det lilla här.
Där!
Här är mamma och pappa.
Wow!
Pappa kallades för persikoläppen, alltså hulu.
Väldigt stilig.
För han hade så otroligt liksom, stora, fylliga läppar.
Men är det en brottarmedalj han har där då?
Ja, såklart.
Gud, men hur bra var han? Var det OS-nivå?
Han var fantastisk. Ja, han var i Olympiaden 1972, men han var där som tränare.
Aha.
Men det var inte han som kidnappade folk heller, för det var då det var kaos. Folk blev då. Vi var jättestressade. Nu blev jag osäker, var det 72 eller 74? Jag tror det är 72. Vi ser 72. Så folk kommer att mejla mig. Bara, vad fan vet du inte din pappa var där? Jag var så jävla liten, jag minns inte.
Mejla mig istället. Inte,
det är hans fel.
Verkligen, det här ska jag kunna. Men det här med fjärilar och honung och flickor som knackar på dörren. Det är innan den iranska revolutionen då?
Ja, men ju sant. Revolutionen förändrar våra liv avsevärt. Mm. Så att, först och främst allt vi var stolta över. Allt som man... såg som något som var status, det blev snarare något som man kändes över. Man ska inte ha någon connection till shahen, man ska inte liksom vara som kvinnorna i min familj som alla var liksom otroligt moderna i klädsle och sättet att leva och så. Folk mindes alla minikjolar och alla sexiga kläder
mina vackra
kusiner har haft. Det såg ut att alla var på väg till Studio 54. Alltså, redan på morgonen. Du vet. Jag har otroligt många vackra kusiner. Det är helt sjukt hur vackra de är. Och det var lite ögonfallande och det var lite jobbigt naturligtvis.
Mm.
Att göra en adjustment, att ändra från det än att kvinnans hår är satans redskap.
Mm.
Så vi var inte så bra på att vara så flexibla så snabbt. Liksom.
Men vem är det? Det är ju en helt absurd upplevelse.
Att, ja, men det är hela... det. Folk fortfarande i Iran kämpar dagligen för att kunna ta av sig slöjan.
Mm.
Folk sitter i fängelse, folk blir torterade. Nej, det är i Sverige man blir tortad.
Just det.
Man får torta i huvudet. Chokladtorta, gott. Torterade.
Eller det.
Ja, absolut. Jag hoppas att det kommer en värld. Alla kastar torta på varandra när de är i än att tortera varandra.
Men var du själv i Sverige då, eller flydde du hit med någon annan släkting?
Mina föräldrar kom till Sverige.
Samtidigt?
Nej, de kom före mig.
De kom före dig? Det var
de gifte bort mig. Det är därför jag säger i komedin. Det var jättesynd om mina föräldrar. De var ensamkommande flyktingföräldrar.
Mm.
Och det finns inte så mycket hjälp för dem.
Nej.
Så att, det var för att de gifte bort mig som tonåring och flyttade själva till Sverige. För att de hade hört att kvinnorna i Sverige lever ett... otroligt primuskios liv och de är så fria. Därför jag säger att kvinnorna i Sverige som frigående kycklingar, det gillar jag. Liksom jag har bakat in allt det här i komedin för att jag är liksom i grunden pedagog, jag är studieyrkesvägledare.
Mm.
Och har läst jättemycket också andra ämnen. Så jag ser det som sådana här upplysningsturné ibland. Så att man, jag tycker det blir lite så här, man samtidigt försöker bygga broar, lära folk om varandras kulturer. Mm. Utan att salta på att det blir en nummer av fördomar. Man måste också kunna visa nyanser om i mänskliga möten.
Mm.
Saker som vi är faktiskt uppvuxna med.
Mm.
Det finns saker i Sverige som när man tittar tillbaka, man kunde inte heller vara så jättestolt över. Det tog väldigt lång tid innan kvinnor fick rösträtt. Kvinnor fick rösträtt i Sverige senare än Iran till och med.
Mm.
Konstigt nu. Mm. Man kan inte tro, men det är sant. Och så man går på museen och det är jättemånga kvinnor som faktiskt har sjal på huvudet. Man tittar på svenska kvinnor. Och, det var inte av religiösa grunder, men det var liksom också liksom att man bara...
Det sexuella på något sätt. Om man...
Inte det heller. Jag tror det var lite mer kulturellt. Men man kan förankra det ändå på kvinnors klädsel om att inte synas. Liksom.
Mm. Ja, du tänker så, just det.
Ja, det handlar inte direkt om det applicering av sexualitet som sker i våra länder.
Nej.
Så att...
Men för jag håller verkligen... Alltså, jag har pinsamt dålig koll på många av de sakerna som du... som jag har fått lära mig när jag har gjort... När jag liksom... lyssnat på dig och när jag har läst på lite och sånt där.
Ja, det gör inget. Jag menar,
tycker du inte det?
Jag tycker det är fantastiskt att du inte vet så mycket så det känns som att jag gör något god gärning nu.
Och det är ju ett jättebra
plus
sätt att sova på.
Plus konto på karma.
Det är det verkligen. Och saffran på det. Det är två plus.
Här får du också dadlar.
Ja, alltså, vilken fest vi har, hör du. Det är så fint, för vi är ju lika på så vis att vi är känsliga mot katter och mjölk.
Ja. Och vi är komiker.
Ja, exakt.
Vet du, man blir komiker när det är så mycket man är allergisk mot. Man försöker liksom kompensera.
Exakt. Alla. Det är Darwin. Att vi har så mycket svagheter. Måste lära oss vara roliga i så fall.
Precis. Som de inte kastar ut oss genom fönstret. Så här. Ska vi kasta ut katten eller ska vi kasta ut Robin? Och
eller mjölken. Ja. du sa när vi kom in här att du hade ingen tid att passa, men du håller på att skriva din roman går i tryck nu i dagarna, sa du?
Ja, det kommer ut 25 september på alla affärer och butiker och så.
Och att du redan har satt igång med del 3, är det det?
Ja, jag har faktiskt skrivit halva den nästan. Corona liksom. Corona-författarskap går bra. Så vi har alla gig inställda. Så. Men nu börjar jag komma igång. Jag är så glad. Jag kom precis som du från Lund.
Ja, just det. Precis. Vi träffades där.
Ja. Jättekul faktiskt.
Men så du har hanterat corona genom att jobba på andra sätt genom att skriva och sånt, eller?
Jag känner liksom att jag har levt i krig.
Mm.
Sen i 8 år sedan jag var barn.
Mm.
Tills jag blev vuxen nästan och så... från 1980 till 1988.
Mm.
Det var bara en liten flicksnärta. Och sen kriget slutade när jag hade barn. Liksom. Mm. Min son är faktiskt född under bombnedslag. Mm. Jättehemskt, men det går också liksom. Människan är så otroligt stark.
Mm.
Det är helt otroligt. När jag tittar tillbaka på mitt liv och jag bara tänker, jag nyper mig i armen och tänker, fan, jag sitter här. Jag lever och jag mår bra och jag är glad också. Hur fan är det möjligt?
Mm.
Efter allt man har gått igenom.
Mm.
Idag pratade jag med en hjärtevän som sa till mig att ibland varje gång jag har det väldigt tufft.
Mm.
Och livet liksom känns att fan, livet suger. Så tänkte jag, vad skulle Zina att göra? Det känns ganska kul att man kan inspirera
verkligen.
Folk.
Verkligen. Jag kan bara hålla med. Det är... Varför vi sitter här idag, primärt, är för att jag tänkte att du och jag ska bli kompisar.
Nej, men det var jättebra idé, tycker jag. För jag tyckte också när jag såg det, jag sa, vi ska vara kompisar för du hade så mycket konstiga kläder på dig.
En till sak som förenar oss.
Jag tänkte, herregud, mjölkallergi, kattallergi, konstiga kläder, herregud, jag hittade en självförenare. Gula naglar. Jag har också svart.
Men det är otroligt. Vi som gjorde för varandra.
Ja, precis. Var vänner för livet.
Verkligen. Jag ser så mycket fram emot det här. Är du bra som kompis? Det känns verkligen så.
Alltså, jag har så fina vänner.
Mm.
Jag hoppas till Gud att jag förtjänar vara deras vän.
Mm.
Jag har så många vänner som är så nära mig att jag kallar dem för bror och syster.
Mm.
På riktigt liksom.
Mm.
De finns för en och jag finns också för dem. Jag har en bror som, eller en kompis jag kallar för Solbror, det är Peter Lindgren. Så jag är Alexander Arvig, och det är jättemånga Nuri, Kino, fantastiska. Mina väninner, herregud, mina väninner, de ska man vara rädd för att om de ska bli arg på någon. Alltså jag har en armé av människor som jag älskar, som jag finns för dem och de finns för mig.
Mm.
Så jag är bra vän. Men jag är ganska jävlas med mina vänner.
Nej,
rör inte min kompis.
Man vill hellre bli din kompis. Som får vara en del av den där armén. Men jag hörde...
Du är välkommen. Du har redan fått foten in. Du vet, det som jag var vittne. Nu sitter du här.
Fast i nätet.
Det finns hopp liksom. Det finns hopp för alla. Det är så en underbar kvinna som var Jehovas vittne. Som brukade besöka mamma. Jag sa till henne, det finns hopp för alla, men det finns en större risk att du blir taliban än mamma blir Jehovas vittne.
Det är otroligt. Men jag hörde, på tal om dina väninnor, jag hörde i någon intervju att du har kompisar som du bjuder hem. Nu kanske jag tolkade det lite fel, men att ni kan ses ibland och bara... prata om sorgliga saker ni har varit med om och bara gråta tillsammans.
Ja, jag tycker det är jättebra att gråta ihop.
Uh-huh.
För i Sverige alla bara, hur mår du? Ja, jag mår bra även om man vill gå hem och typ lämna jordelivet.
Mm.
Man bara säger, jag mår bra. Jag tycker vi måste prata om sorg. Vi måste prata om svårighet. Vi måste gråta mera. Vi måste skratta mera, skrika mera, bråka mera. Jag tycker liksom att jag har lärt mig i livet med svenska att desto tystare han är, desto argare han är. Mm.
Hur får man människor att prata om sorg då?
För det är liksom det som är ganska bra. Vi människor, vi är inte så olika.
Nej.
Vi liksom utgår ifrån svensk, iranier, albanier, liksom, turkar, araber. Vi är inte det. Vi är jättelik varandra. Mm. Kolla på alla de här leten vi gör. Alla de här uttryck av känslor vi gör.
Mm.
Jag menar, i glädje och sorg eller förväntan eller längtan eller känsla av utsatthet och övergivenhet. Det är så universella.
Mm.
Det hör till människans natur.
Mm.
Och samtidigt är det ganska bra att man tänker, vad är det jag vill dela med mig? Men då gäller det att man känner sig trygg med de här människorna. För att skratta gör det inte lika avväpnat som att prata sorg och gråta ut.
Nej.
För då är liksom, då du öppnar upp dig på ett sätt som kanske gör dig sårbar på ett sätt som du kanske inte vill vara sårbar framför vem som helst.
Mm.
Liksom. På det viset.
Det låter som någonting jag borde jobba på, känner jag.
Vi får bjuda dig. Men alltså, då får du ha burka och komma in, för det är bara brudar här.
Men så,
han har långt hår och gula naglar och blommigt kläder. Jag tycker vi tar in honom.
In
vi kanske skulle behöva. Vi kanske skulle behöva en kille också som öppnar upp sig och berättar om sina känslor.
Jag tror att jag behöver er mer om jag ska
vara ärlig.
Tänkte jag att det är dags. Nu ska vi bli kompisar tillsammans.
Okej.
Okay. Så jag drar i jingeltråden här och sen åker vi.
Det gör vi.
Hej på dig. Vem är Sveriges roligaste?
Jag tycker det är så många som är roliga. Varje gång jag går och tittar på rookie-klubbar, alla bara, fan, jag tänker, vad rolig de är. Alltså, jag kan inte säga vem som är Sveriges roligaste, för att den roligaste kan vara sämst en annan dag på scenen. Så det finns inte den sån definition, det blir så fel. Det finns så många bra komiker i Sverige. Det är helt sjukt.
Men vad får du att skratta då?
Jag har lätt för att skratta. Också till alla känslor egentligen. Men jag tycker om när det är intelligent känt. Och när det är så här lite också oväntat långsakt. Så det är inte något som man går till vardag och tänker liksom. Så jag tycker det blir väldigt spännande när också den personen har självdistans, bjuder på sig själv. Du hade jättemycket. Jag blev väldigt överraskad när jag såg dig faktiskt var. Ja, det är inte, jag hade liksom inte trott att det ska, att du ska vara så bra.
Nej, men.
Förlåt. Jag hade mina fördomar. Nej, men han ser hippie ut. Är bara hippie eller är det roligt också?
Well, både och. Men för jag hörde dig någonstans prata om att du har Carl Gerhard som förebild.
Ja, Carl Gerhard är min stora idol. Jag har faktiskt hans kontrakt, Emma. På riktigt.
Men vad är det för kontrakt?
Då han hade skrivit på kontrakt för ett arbete på teater. Och när jag hade föreläst så var han som var maskinist. Skickade den till mig.
Gud.
Originalet, den är inramat och nu faktiskt har jag hängt upp den på Piccadilly Circus, som är ett ställe jag här kallar för Piccadilly Circus.
Så det är en del av ditt hem då?
Nej, det är, jag har en skrivlia också, en sån här, ett ställe som jag har startat upp för att det ska bli någon fristad för alla komiker.
Men gud.
Som målet är att vi ska träffas en gång i veckan och skriva och prata och såna grejer.
Och där hänger karriärets kontrakt. Det känns som att det här är tredje gången. Först var det din pappa, bilden på din pappa med medaljen, och sen var det, vad heter det, autografen på toaletten, och sen var det kontaktet. Vad har du mer för prylar?
Alltså, jag vet inte. Det finns ganska mycket att välja. Men jag är, om du ser, jag är inte bara liksom, det är saker som är väldigt specifika.
Verkligen.
Det är inte något bara så krimskrams, inte liksom. Det här är svensk liksom Jungianlampa från 1700-talet liksom.
Den är helt otrolig, den.
Den är så vacker. Det här är spegel från Rajariket, från Rajasthan. Som var en dörr. Ett fönster i ett gammalt slott. Som är gjort om till spegel. Så här, saker som är väldigt specifika.
Och sen var det samovaren där ute.
Samovaren.
Ja, samovar. Förlåt.
Ja, just det. Samovar.
Det var ju också, ja. Jag önskar att det här filmades nästan. För att folk ska få se hur mycket fina saker.
Jag tror att det finns redan en reportage av mitt hem på Sköna hem.
Ah.
Men jag har möblerat om och gjort om. Så nu är det lite mera, jag kör lite sån här Hollywood nostalgic style just nu. Så att det är jättemycket röda sammet och väldigt, väldigt varm och inbonad.
Håller med. Vad blir du orimligt arg på?
Jag kan bli arg ganska fort. Rekommendation, om ni träffar en arg sinnad, spring på riven. Vad ska jag, men det går över ganska fort liksom. Och mina barn brukar bre mackor till mig, för de vet när mamma är arg, hon är hungrig. Men när de blir, när jag skriver på persiska, då vet de att det är riktigt, mamma är riktigt arg.
Är det vanlig signal?
Ja, orättvisor kan göra mig väldigt arg. utsatthet, människors utsatthet kan göra mig väldigt arg. Och så ibland jag är verkligen oresonligt och kan bli förbannad och arg när folk inte kan ta in andra, att de brist på empati. Och så tänker jag liksom att då blir jag den goda, goda, på något sätt man är god, men man blir goda mobben. Mm-hmm. För att vet, någonstans kan den här att jag vill vara en god person förvandlas till ego. Egot kan bli svin. Svinet kan liksom ifrågasätta människor på ett sätt som inte är okej.
Okay. Mm.
Så jag fick också liksom vara lite varsam med det här delen av mig själv. Till exempel när någon av våra komikerkollegor var liksom under anfall av alla som visste bättre, alla som är bättre. Och jag känner ju personen i frågan. Jag tycker han är en fantastisk människa. Så jag bara insåg liksom att man kan inte bara hänga med det här och vi är goda och vi tycker det här är fel. Även om jag tyckte just den här grejen kanske inte var riktigt bra.
Mm.
Så jag börjar liksom överväga nu det där känslan av ilskan man känner.
Just det.
För att det är okej att vara arg, men det är inte alltid befogat att vara arg.
Nej.
Liksom. Det är också en del av sakerna som man blir lite bättre easygoing med åren. Så att så det krävs ganska mycket för mig att bli arg nu för tiden. Jag är mera, jag orkar inte bli lika arg.
Nej.
Jag tror jag blir svensk på fucked.
Men du menar då att om någon har gjort någonting väldigt dåligt så riskerar det att bli en mobbmentalitet där alla ska vända sig emot den personen?
Jag tycker i Sverige vi har inte avrättningar, men det finns sociala avrättningar. Mm. Det finns mediala lynchningar. Mm. Det är liksom som pappa sa, i Sverige vi halshugger inte folk, men man dödar med bomull. Det gör mycket mer ont. Och jag känner liksom att det finns. Det finns liksom att när drevet går mot någon och sådär. Mm. Det är, nu var det liksom en av mina fina, underbara vänner och en av förebilderna som också varit väldigt välkomnade för min där Malou von Sivers. Mm. Hon har fått lite grejer mot sig och sådär. Men det är inte ofta jag känner henne. Jag vet att hon är inte alls det här som folk försöker slå på.
Nej, just det.
Så det blir lite sorgligt. Så just. Det är väldigt viktigt när ni är arga eller känner ni att det här är fel och sådär. Att inte bara ställa er i en crowd liksom och försöka vara bland de goda.
Nej.
Det finns inte god och ond på det viset. Nej. Vi är så mycket nyanser, vi är så komplexa. Vi är alla god och ond i samma paket.
Mm.
Vilket är nödvändigt för att vara människa. Mm. Annars skulle vi få vingar och flyga runt liksom. Änglar.
Partytrick.
Partytrick. Jag låter andra underhålla mig, annars måste jag fakturera folk.
Touché. Vad är det ondaste du har haft?
Ondaste jag har haft, ont i hjärtat.
Mm.
Det är så mycket. Mm. Ja, det är som ett godispåse. Vilken ska jag plocka? Alltså, ondaste jag har haft. Liksom jag är väldigt självständig. Jag tror att människor mått så. Jag har alltid tänkt att det skulle vara bra med människor. Om vi kunde vara som djur, liksom. Mm. Att man typ parade sig och skaffade barn. Och så bara tacka jag, liksom. Mm. Men sen, min dotter tog separationen. Och skilsmässan från min make väldigt hårt.
Mm.
Och liksom, jag känner vi vuxna, vi måste ha en sofa för våra egna tillkortakommande.
Mm.
Men att se henne och lida så mycket och veta att pappa var otrogen, pappa bor inte här, pappa försvunnen. Pappa ringer knappast, skickar video, han pratar om sin pappa som videofarsa.
Mm.
Jag vill inte prata illa om honom, hans liv är också lite som kaos, jag önskar honom all lycka. Mm. Nu jag. Nej, jag skojar inte. Jag vill bara att liksom, om han mår bra så han kan vara bättre pappa för vårt barn.
Mm.
Men att se henne och lida. Mm. För att man kan inte rå. Jag kan inte ta bort det. Din egen sorg, du kanske säger så här. Okej, jag lyssnar på lite komedi. Jag gråter med mina vänner. Jag går ut och dansar. Jag tar på mig kort kjol och är slampig och glad.
Mm.
Men alltså, ditt barns smärta.
Mm.
Det gör så förbaskat ont.
Jag förstår det.
Ja. Hon tog det väldigt, väldigt, väldigt hårt. Hon pratade om det varje dag.
Mm.
Men hon går och pratar med någon nu. Så. Mm.
Var det här
för
länge
jag sedan? Insåg, nej, alltså skilsmässa har gått igenom, det är inte ens ett år. Mm. Och sen så var det mycket bråk efter det, rättegångar, det ena och andra och sådär. Mm. Så att, han ville liksom ha en del av saker som flyktingar hade samlat ihop. Rikemansbarnet vill ha dem. Mycket vill ha mer. Mm. Men tack och lov för det Sveriges lagar. Så vi sitter trygg i vårt hem. Och så. Mm. Vi ska inte prata illa om honom. Vi har haft 10 år tillsammans. Och vi har en fantastisk dotter ihop.
Mm.
Jag har till och med tackat honom i min roman. För vår flicka.
Vad fint. Ja,
sen ska jag skriva en bok om allt. Ja, nej, nej, ska jag.
Men du har haft ett ganska tufft år, va?
Det har varit fruktansvärt faktiskt. Mm. För att först tog pappa. Mamma har fått diagnos att hon har fått en glömsk Alzheimer kallas det, och släkten i Iran har blivit drabbad av corona och alla ens jobb blev inställda och, men jag är inte ensam, det finns folk som har det värre liksom. Jag fick turen och, ja, jag har haft turen att pappa var i Sverige. Jo. Tänk om pappa skulle dö till Iran.
Mm.
Jag fick vara med honom i det sista.
Just, för du kan inte och, åka till Iran nu.
Alltså vet du, konstigt nog, jag fick höra när pappa gick bort, jag var och fick ordnade hans papper och så, jag var livrädd, alla sa till mig, gå in inte i ambassaden, jag har till och med kontaktat folk att ni ska veta, jag ska gå in med mamma till ambassaden, om jag försvinner, ni vet vad som har hänt, för jag var livrädd av alla de här propaganda, att de kommer att stoppa en i en låda och ta hem och sådana grejer, men de har varit så vänliga.
Mm.
Och de sa till mig att de kollade, de sa, du har inga problem om du ska åka till Iran.
Är det så?
Men jag vågar ändå inte, jag vet inte. För att när jag blev bortgift när jag var väldigt ung då, tonåring.
Hur gammal var du då?
Jag vet inte, 16-17. Och den mannen jag blev bortgift med lämnade jordelivet. Så jag tror inte det finns någon där som vill liksom göra någon bråk med mig. Liksom.
Nej.
Jag lämnade Iran som ensamstående mamma. Med min lilla son som du ser här uppe. Den här jättevackra mannen. Min pojke Armand.
Oh, wow, vilken bild.
Ja, han är så himla fin. Och det var han som spelade huvudrollen i allt jag inte minns av Jonas Hassan-Kamiri.
Jesus.
Han gör musik också.
Men du har släkt kvar i...
Massor. Vi är en väldigt stor, varm, kärleksfull familj.
Mm. Är det alla utom mamma och pappa som är där kvar?
Nej, jag har min äldste bror här och jag har många brorsoner här, kusiner här. Om du söker på Birzade, vi är nästan lika många som Andersson. Nej, jag skojar. Det är inte kanske lika många, men på god väg, vi är bra och multiplicera oss.
Ja, ni är duktiga på det. Bra kämpat. Vad tycker du om ditt namn?
Jag visste inte jag hette Zina tills jag var 6 år gammal.
Mm.
Eller 6-5 år gammal. För jag har alltid blivit kallad för Sherry och Shorema.
Mm.
Sen kom jag till skolan och så säger de Zina Talsadat Pirsad. Jag sa, vem fan är det som har samma efternamn?
Men varför då?
För att det är många av oss som har ett religiöst namn och så har man smeknamn. Jag hade vuxit upp med smeknamnet och jag var rätt nöjd med det. Så jag hade ingen aning att jag hade Zinat. Liksom. Det var en riktigt stor överraskning.
Liksom. Så familjen sa alltid ditt smeknamn? Liksom.
Ja, jag var alltid Shore och mormor kallade mig för Sherry. Hon pratade franska och kunde franska.
Hur många kallar dig för det nu?
Mina släktingar kallar mig fortfarande för Sherry och Shore. Men sen kom jag till Sverige så blev man känd med sitt riktiga så kallade riktiga namn Zinat. Och Zinat betyder något som piffar upp.
Aha.
Alltså konstigt.
Perfekt.
Zinat, jag menar, din klocka är Zinat.
Okej. Okay.
Det är något som prydnad, smycke. Mm. Tavlan på vägen är Zinat.
Ditt hem är Zinat.
Ja, lite grann. Lite. Så
men vilken grej alltså.
Ja, vad betyder ditt namn?
Jag tror att det är rödhake, fågeln.
Faktiskt. Gullig.
De sa det när jag var liten i alla fall. Jag har inte dubbelkollat.
Jag ska dubbelkolla det. Va? Det var ju jättegullig att ha fågelnamn.
När var du full första gången?
I Lappland.
Mm.
Det här är från jag har min föreställning Bakis och Burka. Kommer liksom. Jag provade lite hembränt. Då var det.
När var det här då?
Det är i början av 90-talet. Mm. Jag provade bara. Mm. För att de sa man blir varm. Men jag minns inte.
Gick fort då.
Ja. Vet ni om det är varm eller kallt? Eller lagom kanske.
Men blev det fler gånger sen?
Nej, faktiskt inte. Jag är inte så mycket för sånt.
Nej.
Dessutom, jag behöver inte bli packad för att dansa. Nej. Och så när jag är på fester, de tror ändå att jag är den som är mest packad. För jag är den som har roligast.
Ja. Vilken tur ändå.
Ja, jag är ganska billig i driften.
Förutom magneter då?
Ja, precis. Kylskåpmagneter. Men det var ju roligt. Jag älskar det där. De flesta människor behöver mer kärlek än de förtjänar.
Ja, jättefint. Det är
jättebra.
Vem får du ofta höra att du är lik?
Herregud, jag orkar inte. Det finns en persisk sångerska som heter Susanne Rosham.
Mm.
När jag är i USA, jag måste skriva autografer
istället. Är det sant?
Ja, de bara blir helt, folk blir bara galna. Förlåt om jag smackar, jag äter dadlar.
Det får de stå ut med.
Jag skojar, det är inte så det låter. Jag bara överdriver lite här. Nej, Susanne Rosham heter hon.
Uh-huh.
Eller Susanne Rosham.
Och ni är så lika att folk kommer fram på gatan när ni är utomlands. Otroligt.
Det är jättekonstigt.
Ska vi be klipparen klippa in några sekunder av Susanna Rosham?
Susanne Rosham.
Susanne Rosham. Tehli çabu taredes, bacuri şod asire, hariş şecaste amoz, boz mi khore faribe, çikar konam ki ide, asto nemi şeqafe, manu divune kerde, amma nemi şeqafe.
Hon är jättevacker så jag blir smickrad.
Just det.
Men hon är kortare än mig. Så var någon hade sett henne och sa, men gud vad lång du har blivit. Jag sa, men jag är inte Susanne Rosham.
Vad får du att gråta?
Herregud, jag tittar på tecknat film med mina barn och gråter. Och de bara, mamma det här är bara en tecknat film.
Oj, nu fick jag en kattröv i ansiktet. Väldigt fin.
Ja, det är Birma. Det är heliga Birma. De är den mest intelligenta rasen.
Ja, det är rasen. Jag trodde att den hette Birma.
Nej.
Det var jättefint.
Den heter Misu, för att den är så mysig.
Inte efter misosoppa.
Ja, lite det också.
Det är också mysigt. När var du med i tv första gången?
Första gången?
Mm.
Alltså, det var ju... jag vet inte vad det jag gjorde. Man hamnade i tv och radio. Jag vet inte varför. Första gången jag var på tv, jag var på en demonstration som var för fred mellan Palestina och liksom Israel.
Mm.
Där man ska liksom främja för det. Liksom, jag tyckte det var viktigt för mig som är född som muslim att vara där.
Mm.
Sen var jag också lite förtjust och hade en lite relation med en kille som var jude. Jag tyckte, herregud, jag jobbar för fred på jorden. Så var man där. Och så naturligtvis kommer tv:n upp. Och så först och främst bara filmade mig på nyheterna. Jag var, fakta, nu kommer jag bli ihjälslagen av antisemiter. Det var så jävla jobbigt.
Men det här var innan stand-up-karriären?
Ja, ja, ja.
Aha.
Precis, det var...
Men sen var det väl så att du var syokonsulent?
Och sen... Så hamnade jag i tidningar för supersyo, kallade mig.
Är det sant? Så du var i media där också?
Ja, precis. Jag kommer in supersyo. För att jag gjorde ett fantastiskt, gigantiskt arbete. Jag byggde upp hela basen för praktiken för att... Alla praktikplatser.
Aha.
Jag skrev kontrakt med närmare 180 platser. Jag har liksom lyckats jättebra att placera ungdomarna från Rinkeby till andra platser.
Aha.
Från Sveriges Radio till Stadsteater, Riksteatern.
Men gud!
Busken till kyrkan, till Kungahuset. Och, inte Kungahuset direkt, men det var trädgårdsarbetet på så här Kungens slott och sånt. Alltså, och det var roligt, jag tänkte skicka två av killarna till att jobba som trädgårdsmästare där. Det var Elisabeth Taras då, hon var fantastisk, vilken kvinna och välkomnade det här och ta emot praktikanter från Rinkeby med öppna armar. Och så jag ville skicka ungdomarna. Och det var två killar. Jag sa, ni kan vara där och hjälpa mig rätt. Kungens rätt. Och jag sa, vi vill inte gå och jobba för kungen. Han är inte riktigt kung. Han har ingen makt. Han kan inte avrätta någon. Han har ingen makt alls. Liksom. Jag bara...
Jävla krav.
Jag vet inte om de drev med mig. Eller de menade det. Men den här platsen var vakant. Det är ofta ingen som vill jobba med kungen. Så jag var så stolt över den platsen. Så hade jag gjort också någon annan sak som uppmärksammades. Och det var det att när det var gymnasievalet, det var så mycket avhopp. Det kostar samhället enorma pengar. Okay. Så jag började med gymnasieinformationen till mina ungdomar redan från sjunde klassen. Mm-hmm. Så när de kom till nian, de kunde allt om gymnasievalet. Och sen valde jag de mest stökiga gangsterkillarna och tjejer också. Som är jättetuffa tjejer. Och många av dem är enormt framgångsrika idag. Och jag lärde upp dem hur man söker gymnasieval. Och så fick de ta ansvar för att lära ut de andra saker. Så fick de varje dag, de hjälpte andra. Då fick de biobiljetter. Så, som rektor Börje hade ordnat Börje Strand. Så att, fantastiskt kul. Jag fan, älskar cool ungdomarna. Alltså. Nej.
Jo, men på riktigt.
Nej, jag älskar ungdomarna. Och, så, och Björn Ranelid var på vår skolan och skrev en bok som heter David Puma och drottning Silvia. Och där har han skrivit också en hel kapitel om mitt arbete.
Va?
Så man är med på riktigt i boken. Det är jättehäftigt. Jag är jättetacksam för det. Sen har han varit lite mentor i skrivande för mig. Så. Men jag älskar syjobbet. Jag fortfarande arbetar lite som studievägledare.
Du gör det alltså?
Ja, men mest blir det kändisar jag träffar som undrar om du ska göra om, studera om eller vad ska de satsa på och sånt. Lite mer som coach.
Wow alltså. Då ska vi se här. Vad väljer du för karaoke-låt?
Alltså, det blir alltid Bangles.
Mm-hmm.
Jag älskar den låten.
Vilken är det?
Jag ska sjunga för er.
Ja,
har ni, ta fram ett glas vatten. Mm. Två halvdån.
Nu har alla tagit fram det.
Ja, bra. Close your eyes. Give me your hand, darling. Du vet vilken det är. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning?
Wow!
Give the flame kommer sen. Lisa.
Vi borde göra en duett.
Ja, vi gör det. Vi kör kanske stand-up, vi kör roliga kämt och komedi. Absolut. Jag har en låt jag skriver som heter... I och med att jag blev så trött att Ester vill skicka till oss hem hela tiden. Så jag höll på att skriva en låt som heter... Jimmy Åkham.
Wow, har du den i föreställningen?
Nej, det kommer.
Gud, jag längtar alltså.
Vad roligt. Man vet ju inte, kanske jag måste gå och sjunga på Mello.
Ska jag
bjuda med Jimmy, han får vara med. Så här.
Ja, ni får köra duett istället, det är bättre. Han är nog mer tonsäker än vad jag är.
Han ser ut som iranier. Så det är det som är roligt.
Nu ska vi se. Kändiscrush.
Kändiscrush. Tyvärr de som jag har crush på döda. Så att, men jag kan tänka mig hångla på Adam Sandler.
Mm.
För han är så jävla rolig.
Mm, verkligen. Där har du chans, tror jag.
I Zoolander liksom. Nej, han var inte med än Zoolander.
Nej, det var... Vänta nu, vad heter han nu då?
Det var inte Adam Sandler.
Nej. Men det blandar också alltid ihop dem. Det känns som samma
ihop.
Person.
Det är när folk blandar ihop mig med oss. Jag älskar oss, han är som familj. Men alltså, men Adam Sandler, jag har sett, nej det var inte, det var Zohan.
Ja.
Don't must be Zohan. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den här. Det är helt sjukt.
Förlåt om jag var lite frånvarande, men din katt gillar mig, tror jag. För han,
ja, min katt är sån här, alltså, en lite härskare. Hon har fattat att du är allergisk, så hon torterar dig.
Så. Hon gnäller sig väldigt hårt mot mitt ben här. Det var väldigt trevligt. Nu ska vi se. Vad hade du för affischer på väggarna?
Hemma i Iran, jag hade Bruce Lee. Jag hade bilder på taekwondo. Jag hade en jättetyger som var stor och mäktig. Och så hade jag Abba.
Va? Det är sant.
Och en liten affisch på Blue Idol.
Aha.
Allt det där var förbjudet. Man hade tig över dem när det kom så här troende släktingar.
Ja, det här var i dina tonår då?
Ja, jag ska visa dig en bild.
Jättegärna.
Det är faktiskt jättekonstigt. Min väninna skickade den igår.
Wow!
Värsta hipsterbrud.
Ja, verkligen.
Ser du?
Så snygg. Med massa bilder. Är det här i ditt rum då?
Ja. För och det är konstigt för att alla som kom hem till oss och kom till mitt rum, de trodde det var min brorsas rum. Alla som gick till min brorsas rum trodde det var mitt rum.
För han hade så puttinuttig och så.
För du har en enorm tiger på väggen. Och sen står det taekwondo. Och så är det bilar. Och... Men kolla vad grejer. En Boeing har du en bild på.
Ja, och sen har jag dödskallar.
Dödskallar också. Och det här var då... Hur gammal kan du ha varit här då? 15?
15.
Ja. Shit. Och det här var superförbjudet, mycket av det här då, antar jag.
Absolut.
Otroligt ändå. Gjorde det mer spännande eller var det läskigt liksom?
Det gjorde mycket mer spännande. Allt som förbjud.
Jag vet inte vad det är, människans natur. Mm. Vi är liksom rulesbreaker. Mm. Allt som är förbjudet. Mm. Till exempel man gör forbidden comedy.
Mm.
Jag tror att det är många som kommer att komma på den. Ja. Liksom. Eller hur?
Verkligen.
Det är en bra klubbnamn faktiskt.
Ja.
Eller hur?
Verkligen.
Forbidden comedy club. Det är jättehäftigt.
Det är väldigt spännande det. Men kom det folk och knackade på då ibland? Hur funkade det? Hur hölls folket i schack liksom?
Nej, jag menar, min släkt var inte någon som angav varandra eller någonting. På det viset min släkt är väldigt lojala mot varandra. Men det finns andra som har angivit till och med sina föräldrar också.
För att
till exempel de har, och mina föräldrar har vin hemma, såna grejer. Så att barnen blir hjärntvättade.
Ja, just det.
Det är lite som Gestapo.
Gud vad läskigt alltså. Har du varit i Rom med alpin?
Jag har varit i Rom, men inte just alpin.
Nej, Rom i Borlänge. En skidort som ligger...
Nu har du lurat mig bara, Rom på alpin. Så finns det alperna i Rom liksom? Vad är lite långsökt. Nej, faktiskt inte. Men jag var i Borlänge, men inte just.
Ja, just det.
Där.
Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna. Nu är det alltså lyssnare som har stående frågor.
Okej.
Okay. Så nu drar vi den gingen, så kollar vi vad de har att fråga. Patreon. Vi börjar med Daniel Melin. Han undrar då, vilken är din mest kontroversiella åsikt?
Mest kontroversiella åsikt är, jag tycker liksom att man ska låta ungdomarnas föräldrar ha också tillsyn när det gäller deras vård och omsorg av dem. För att när de fyller 13, då liksom som förälder kan man inte liksom ta del av deras journal eller hjälpa sina barn eller ringa och boka tider. Jag tycker att det vore bra om som förälder man skulle kunna, så länge de bor hos en, ha lite så här tillsyn och ansvarstagande för deras hälsa och välbefinnande.
Mm.
Det där att barnens egen sfär och egna liksom åsikter, för all del, men jag tycker liksom som förälder man måste kunna veta liksom vad som händer med ens barn för att kunna finnas för dem. Det är kanske inte riktigt svensk åsikt, men det är min personliga uppfattning.
Det låter ju vettigt när du säger det. Men du menar då att när man fyller 13 i Sverige, då är det bara barnet själv som kan se sina journaler och sånt?
Ja, eller? Precis.
Och läkare och sånt, antar jag.
Ja, precis. Jag tycker liksom att kanske om barnet tillåter, jag tycker att all respekt för barnets integritet, men om barnet tillåter den så får man veta vad som händer med ens barn. Det är konstigt så länge barnet bor under sin tak. Tänk om mitt barn lider av någon sjukdom eller någonting jag inte vet eller kan finnas till eller hjälpa. Eller man känner sig lite så här undanknuffad av staten på något vis som förälder. Att man blir omyndigförklarad som förälder. Jag kanske missuppfattar det hela, men man får inte ta del av journalen eller ringa och liksom prata om barnet och såna grejer.
Ja, just det.
Jag tycker det är lite för tidigt på något vis.
Ja, när du säger det så håller jag med. Sen har jag dålig koll.
Jag har kanske också dålig koll. Men
det tror jag inte. Nu ska vi se. Vi tar Victor Bussell. Han undrar, favoritlåt just nu?
Jag har liksom fastnat jättemycket för Kite just nu.
Mm.
Jag lyssnar jättemycket på dem just nu. Mm. Och det är liksom, många av deras låtar är liksom mina favoriter. Så att,
vill du säga?
Jag ska spela upp,
jag letar
för... jag spelar upp den för dig.
Om du säger vad den heter så kan min klippare lägga in den här.
Aha, det, jag vet inte, bägge älskar jag, men just den här är min absoluta favorit som det är I Give You The Morning.
Ja, det låter väldigt härligt, då sätter vi på den då. Då har jag återigen äran att välkomna er tillbaka till Bysell-segmentet. Följande personer har således varit $5 patrons eller mer i 3 månader eller mer. Axel Fröberg, Per Hultman Boje, Filip Pagels, Marcus, Anton Trulsson, Rebecka Lindfors, Fredrik Forslin, Resus Minus, Jonas Ydén, Filip Axelsson, Marcus, Andreas Sigelin, Neim, Mange B, Nils Andenmo, Fredrik Ung, Martin Ruben, Malin Jansson, Viktor Bussell, Martin Lundberg, Anton Trulsson, Mange B, Nils Andenmo, Julia T, Marie Ernelli, Erik Fröberg, Albin Strid, Max Ronnelant, Mikael Wester, Kristoffer Åström, Alexander Svensson, Fred Balke, Lars Landström, Kristoffer Esping, Jeddan Gustafsson, Landström, Shots och tjena tjena A, Williamson, Jimmy Söderqvist, Pauline Kullberg, Johan Dykhoff, Joakim Holmberg, Fredrik Ung, Elinor Berglund, Daniel Melin, Mitt Fel, Robert Wallin, Plynnis, Joel V. Kall, podcasten Värvet, Boe Bovonius och Peter Axling. Tack snälla!
Det finns en fantastisk video till den som Fredrik Strage har klippt ut.
Aha.
Som jag älskar den här videon. Det handlar om en... alltså, han är ju vampyr. Han blir vampyrkillen.
Men ja, inte Strage.
Nej, inte Strage. Man ja, vet aldrig.
Nej, förmodligen han också.
Förmodligen. Han blir aldrig gammal, det måste vara.
Det är någonting
han,
är det.
Han ser ut alltid på 18 år fortfarande.
Han är ganska blek.
Precis. Han bara... Han är väldigt vit. Jag låter lite rasistisk nu. Han är så vit. Till och med snön känner sig väldigt mörk.
Nu ska vi se. Kristoffer Triumf, han undrar vad är det dyraste du äger förutom eventuell bostad och fordon?
Den är så exklusiv och den är så dyrt och den är så habegärligt att vi hemligstamplar den.
Oh.
Men den är från 1700-talet. Och det är handgjort. Och det kommer från Frankrike.
Jösses.
Ja, jag visar det till dig men du får inte säga det.
Det lovar jag, men kan du säga vad tror du att den är värd ungefär?
Alltså den är värd väldigt mycket.
Mm. Du blir väldigt nyfiken här. Men det, ja. Då ska vi se. Och sen undrar han också. Säg en död jävel du hade velat träffa.
Det finns ganska många.
Mm.
Jag skulle jättegärna välja att faktiskt, det finns så många kända personer man är nyfiken på. Men jag skulle gärna välja att träffa min lilla farfar.
Mm.
Den där korta lilla mannen som kom till Iran. Efter kemistans längsta tjej. Köpte en gård som var förbannelse över. Ingen ville vara där för alla hade dött där inne på ett eller annat sätt. Och startade upp hela vår familj. Lilla gubben.
Men varifrån kom han då?
Ja, det finns lite så här att han kommer från Ukraina. Mm. 1918.
Jesus.
Ja.
Du har väldigt bra koll på din släkt, låter det så.
Jag har pratat jättemycket med pappa. Pappa ja, pratade ryska.
Aha.
Men inte jag.
Så den där lilla gubben då? Från ja, Ukraina.
Och han har skaffat 12 barn. Och han äger massa. Ägde en hel gata. Han köpte allt där och satte upp sitt eget namn. Och när de sa, du kan inte namnge gata efter dig. Han sa, jag äger allt. Alla hus, alla affärer. Jag äger allt. Det här är min gata. Alltså, min grön. Du vet, jag har lite att leva upp. Jag ville träffa honom. Jag bara tänkte, vad är det bränslen du hade?
Det förklarar ditt bränsle lite faktiskt. Börjar fatta nu.
Ja.
Men träffade du aldrig honom?
Nej. Han dug innan jag föddes.
Aha. Mm. Ja, då förstår jag verkligen det.
Jag är väldigt
finns det kort på honom? Har du sett honom?
Ja, absolut. Ja. Jag har kort på honom här också. Jag kan visa det.
Gud, vilken grej. Var han också brottare?
Nej, han var pytteliten. Hans kavaj var så stor. Det ser ut som ett litet barn som bar sin farfars kavaj. Han hade stora blå ögon. Och fick så stora resliga barn. Min pappa var liksom nästan 2 meter.
Var det mammas gener kanske då? Alltså din farmors?
Ja, jo, det också. Men det finns 2 farbröder som var ganska små.
De fick ta den smällen. Järnemyr undrar McDonald's eller Max?
Så det finns vissa rätter på McDonald's jag tycker om och vissa grejer på Max jag gillar. Mm. Det blir lite svårt på då kan man säga, men McDonald's ligger nära mig och jag känner liksom att jag är där ganska ofta, så kanske man ska vara lojal mot den som alltid matar den.
Jag undrar favoritkung?
Favoritkung? Jag skulle valt en av Kajar-konungarna som släkt med mig, men...
Men de det här har vi inte pratat klart om.
Ja, men de har inte varit så jättebra kungar. Så det blir lite jobbigt.
På vilket sätt är du släkt med dem då?
Alltså min mammas släkt är ju kungliga på riktigt. Alltså de har släktträd och hela faderullan och vi har en massa grejer som är...
Skulle hon bli prinsessa, stämde det?
Ja, om Kajar-dynastin var kvar var hon prinsessa, absolut. Ja, alltså men det var inte kungens dotter då.
Nej.
Eller det var liksom... kusiners kungens barn. Liksom. Mm. Det var ändå liksom prinsessa och sånt där. Men vilken kung är min favoritkung?
Men hade du varit prinsessa då?
Jag är redan prinsessa. Har du inte fattat?
Ja, nu när du säger.
Queen of comedy, hallå! Väldigt ödmjuk, väldigt jordnära.
Kompis med Radelid.
Ja! Nej, men alltså, vilken kung skulle jag... Det måste vara en kung som är upplyst, en kung som är bra. Jag är djupt fascinerad av drottning Elisabeth, faktiskt. Så att... tycker jag det är väldigt häftigt att hon är kvar så länge.
Mm.
Prins Charles och säkert går ut.
Så gammal, alltså. Det är verkligen...
Ja, men alltså...
Du får verkligen svara henne, om du vill. Det är toppen svar.
Jag tror jag tar henne.
Erik på Bistro Bromma undrar, hur är din relation till djupt vatten?
Oh my god, jag är född i fiskarnas täcke. Mm. Men jag kan fan i mig bara hundsim, så fuck djupt vatten, förlåt.
Är du ingen badare?
Nej, jag är badare på många plan, men inte just i vatten.
Då ska vi se, Sundsvallsbönan, hon undrar favoritbrottsling.
Kan man ta sitt ex som varit rattfylla eller?
Det går bra.
Men han är inte favorit längre, så jag vet
inte.
Några av mina elever som har liksom städat upp sitt liv, liksom. Som har suttit in och är jätteduktiga nu.
Alltså elever när du var syokonsulent?
Ja, jag har kontakt med mina elever. De är som mina, jag är deras liksom, vad kan man säga? Jag är som kvinnliga godfather. Jag är kvar mina elever. De har barn. En av mina elever har barn i samma skola som min dotter.
Aha.
Det är helt sjukt. Och han säger till mig, Zinat, varför blir du inte gammal? Det är kanske jag som är vampyr, inte Strage.
Suger blod från varandra. Rebecka Lindfors, hon undrar, vilket tema ska en frågesport ha för att du ska ha störst chans att vinna?
Vilket tema? Brottning. Jag är ganska nyfiken på bruttare och sådär.
Är det så?
Men jag vet ju hur mycket jag kan nu. Liksom som pappa har dött, jag har inte varit så intresserad.
Men har du alltid...
Men jag följer alla bruttare på Instagram i alla fall.
Du gör det?
Martin Lindberg har jag liksom träffat och vi skrattade jättemycket för jag satt på bio och han passerade mig. Jag fick liksom hans kärpa slog till mig. Jag bara, ta bort din bruttaröv!
Sämre kan man ha det.
Ja, precis.
Toppenröv.
Precis. Den var svårt så jag fick hjärnskakning.
Whiplash. Men vilken grej, går du på tävlingar och sånt där eller? Har du alltid varit intresserad?
Jag är intresserad, men tävlingar i Sverige, vi har inte så mycket så här riktigt professionella också, såna här stora tävlingar. Så det skulle vara intressant att gå på den och så. Men...
Roligt svar, jag är väldigt glad. Melvin Söderqvist undrar, om du fick förändra en sak med hur du växte upp?
Jag skulle nog förbereda min mamma för att den ekonomiska kraschen som kommer av revolutionen i våra liv. Mm. Jag skulle inte krascha henne.
Den gjorde det alltså?
Ja, mamma kunde inte ta det.
Nej.
För att liksom från att Shakespeare säger att fattigdom kommer in genom dörren, så rymmer kärleken rymmer genom fönstret. Mm. Han har säkert snuttat av någon, men han har skrivit ner den. Så vi säger det var han. Eller Ranelid. <Ja. laughs> I alla fall, det som hände var liksom att mycket har gått i krasch i vår familj.
Mm.
Och hoppet bytte sig mot mörkret, till försikt ändrade sig till hopplöshet.
Mm.
Det drabbade hela familjen.
Mm.
Jag skulle förbereda henne och inse att rikedom är inte det man äger. Rikedom är det man har inom sig.
Mm.
Och det har faktiskt gett mig det här. Att jag har, inte ens när jag var utvisningshotad flykting, inte ens när jag sålde blåbär med min lilla son. För att klara livshinkan, inte ens då. Jag känner mig fattig.
Nej.
Fattigdom är en känsla som pengar inte kan ta bort.
Mm.
Liksom. Det är något inre fattigdom.
Liksom. Mm. Kul alltså. Men hur påverkade det din mamma då?
Det var liksom att det blev liksom ett början på den onda spiralen som ledde till att jag blev bortgift.
Ja.
Så mycket skulle ändras. Eller jag skulle kanske stoppa hela revolutionen. Om jo, jag kunde. Det skulle vara mycket lättare kanske.
Men hur var det när ni återförenades i Sverige, du och dina föräldrar?
Jag måste säga, jag älskar mina föräldrar. Mm. Jag älskar min kära mamma. Jag förstår hennes... eller jag har accepterat hennes tillkortakommande. Det har varit en lång väg dit. Liksom. Det är många som säger till mig, kan ni vara vänner? Mm. Mamma sitter nu och väntar för att jag ska beställa taxi till henne. Så hon kan komma hit. Mm. Hon har ringt mig 10 gånger för 8 på morgonen. Så, är det nu jag ska komma? Är det nu? Och hon är rar, elegant, kärleksfull. Hon har lidit. När en människa drunknar kan inte lyfta andra.
Nej.
Jag har förlåtit den.
Mm. Svårt att byta ämne nu, men jag ska försöka.
Vi pratar ändå i kjorta.
Det kan vi göra.
Jättevackra.
Nej, men tack. Vi kan ta Simpajonen som undrar om du har några knäppa vanor.
Var det några eller? Hur många vill du ha?
Max 3.
Ska jag knäppa vanor? Jag måste kamma mitt hår innan jag lägger mig.
Mm.
Jag måste borsta tänderna innan jag går på scen.
Mm-hmm.
Alltså på riktigt.
Jag fattar,
jag har alltid tandborste och tandkräm med mig. Och jag är alltid, strax innan jag ska gå på scen, bara en minut kvar sen här. Jag tror jag kissnår. Jag tror det är många komikar där grejer, för att toaletten är alltid upptagen.
Precis innan också. Precis, det är så irriterande.
Och på morgonen.
Ja.
Fast jag är glad och pick. Jag vaknar med leende och sådär. Men jag tycker inte om när folk pratar så mycket. Nej. Runt om mig. Jag vill ha lite soft morgon. Och sen. När jag ska börja skriva och sådär.
Mm.
Jag måste dansa först.
Mm-hmm. Det är konstigt. Det är väldigt konstigt.
Jag lägger på musik så dansar jag.
Uh-huh.
Så värsta hårdrocken liksom.
Dansar innan du börjar skriva?
Ja.
Är det för att rensa hjärnan?
Och
eller?
Sen om jag har BH som är trång, jag kan inte skriva.
Nej.
Okej, nu har jag sagt för mycket. Det räcker nu!
Ja, förlåt. Jag pressade dig. då tar vi David Wallhult som undrar Singo Elefanta och Pepsi eller Cola.
Singo.
Mm.
Är det mer riktig apelsinsmak på den?
Det är, eller hur?
Eller hur? Och det är lite mindre kemikalier om man som mig studerar vad det finns i grejerna.
Det kan jag tänka mig att du gör.
Precis. Pepsi eller Cola. Jag tycker liksom att det spelar ingen roll. Ofta om man byter flaska på dem, man vet inte vilken som är vad.
Mm.
Eller hur?
Samma.
Så det som jag brukar köpa Cola Zero faktiskt mest.
Mm.
Det är lite mer tillgängligt än Pepsi. Det är fler butiker som säljer Cola.
Just det.
Faktiskt.
David Sundin Mm. Vår kollega, han undrar om du bara fick äta en pizza för resten av livet.
En vad?
Pizza.
Du vet, du och jag är mjölkallergiker.
Samma här.
Vi kommer dö, liksom.
Det kommer vi göra.
Vi kommer... Det blir verkligen en pizza för livet.
Wow. Svaret är ja.
Det beror på hur mycket liksom geggamoja man har på det. Men jag älskar faktiskt, när jag var i Schweiz, i Fribo, då åt jag en otroligt ovanlig vegipizza. Och då hade de så mycket hackade persilja, hackade koriander, hackade... Det var liksom massa grönsaker på den som var helt magisk.
Det var härligt.
Den pizzan älskar jag. Mm. Fantastiskt.
Var ost på den?
Nej, jag sa att jag är allergisk. Då ordnade de lagrad ost som jag innehåller inte laktos.
Aha.
Så var lite tunn på den då. Så att det var jättefint.
Bra. Två svar. Perfekt. Plinnis undrar, vad känner du för Felicia Jackson?
Är det verkligen Plinnis?
Ja, Plinnis.
Heter han så?
Nej, hon kallas det.
Okej, okay, Plinnis. Vår kollega menar du?
Precis.
Ja, jag tycker alla våra komikerkollegor, jag älskar dem, jag hejar på dem. Jag har lite sånt där som jag vill att alla ska komma fram. Hon är en tuff tjej.
Mm. Verkligen. Ska vi se, vi har en till komikerfråga. Ja, Markus Wäterleinen, han undrar, vem är Sveriges mest underskattade komiker?
Det är så många det. Mm. Det är så många som jag får en sån ont i hjärtat. Men det är så jävla bra komiker. Varför har du inte eget TV-program? Varför?
Men nu var det perfekt tillfälle att lyfta fram dem.
Ja,
så folk
det är så många.
Dem.
Det är så många. Det är så många som är så fantastiska. Som måste komma fram. Jag tänker... Lasse Nilsson.
Mm. Mimaren.
Ja. Mm. Ja, Yvonne Skarpberg. Mm. Hon är jättebra. Hon levererar alltid. Jakob Åkvist har aldrig fått en pris som årets roliga. Så han levererar alltid i alla väder. Du kan ta med Jakob. Sätta honom i krigsfältet.
Mm.
Och säga till honom, du har ingen mikrofon. Här får du en kastrull och köra stand-up. Och...
Det är direkt taskigt mot Jakob att göra det.
Nej, jag vet det är taskigt. Men han levererar. Jag har sett Janne Westerlund. Mm. Jag har aldrig sett honom... Inte leverera.
Nej.
Eller bomba eller någonting.
Nej.
Det finns jättemånga fantastiska tjejer. Alltså det är hur många som helst.
Mm.
Du vet säkert själv. Mm. Nämn några du då. Du bara Robby.
Nej, jag är överskattad.
Nej, absolut.
Lisa Eriksson såklart. Hon är underbar. Jag tycker Felicia som vi nämnde här är jättebra.
Ria.
Vad sa du?
Ria.
Ja, exakt.
Eller hur?
Ja, verkligen. Och sen, vad heter det? Gerda Bylund vill jag nämna också.
Ja, herregud, det är så många som är fantastiska. Alltså, förlåt ni som jag missade att ta upp, men ni är fantastiska, ni vet det. Ni är underbara.
Det är ni verkligen.
Hela jag gänget. Älskar er. Alltså, min komikerfamilj, vad fan, vad ni är bra. Ni är bäst.
Vet du, jag kan inte hitta bättre slutord. Nu härmed berättar jag att vi har blivit kompisar.
Ja, vi är kompisar. Fan, jag trodde vi var kompisar. Ja, har du lurat mig?
Nej, det är det nu. Vi måste skriva på kontrakt. Det är därför.
Ja, det är sån sekretess också.
Ja, jag sträcker mig här i min skitiga väska och hittar... Där! Varsågod.
Nämen!
Jajamän.
En riktig vän. Ett kompisband. Rosa, älskar Rosa. Tack. Jag blir alldeles rörd. Får jag lägga upp den på Instagram?
Det är klart du får.
Vad kul. Tack så mycket Robin för att du kom hit.
Ja, men det är verkligen jag som säger det. Det här var så himla trevligt.
Jätteroligt och jag har någon komediklubb på gång. Som kommer att heta Dragonfly Comedy eller Trollesländan.
Mm.
Så säg för dem att jag har dig där.
Ja men jag också. Vill du göra reklam för någonting annat förresten innan vi stänger av?
Så här. Jag gör inte reklam men köp min bok! Vinterfjäril på Adlibris.
Perfekt. Vinterfjäril och Trollsländan. Har du fler insekter?
Nej, de andra i garderoben äter upp mina kläder.
Det är bra att rensa upp lite. Så mycket prylar här.
Ja, jag tycker det. Någon behöver starta upp ett nytt hem. Här finns allt. Knacka på min dörr. För riktigt. Jag brukar säga till mina vänner, vad är det du behöver hemma?
Du, tack snälla. Det här var superkul.
Tack detsamma.
Trevlig
kompis.
Kompis. Trevlig dag.
Trevlig dag detsamma. Hejdå.